Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Det är en härlig vinterdag här i Majorna.
Det är det verkligen.
Vi gör ett bonusavsnitt, så vi sitter på ett litet café.
Ja.
Ett ölcafé. Ja. Och som vanligt då, så är det lite slamrigare ljud när vi gör de här inspelningarna jämfört med våra studioinspelningar.
Yes.
För de är lite mer live och lite mer lokal och lite stim och tjo och chill.
En liten öl.
En liten öl också.
Ute och ja. Lokal.
Ja. Jävligt trevligt får jag säga. Du, jag besökte här i Majorna det nya akvariet som de har grävt ur under Sjöfartsmuseet.
Mm, hur var det?
Det var inte färdigt, är min bästa grej att säga om det.
De väntar fortfarande på hammarhajen som ska komma, eller?
Ja, om den inte var så liten att den inte har växt till sig. För det var nämligen det generella problemet med fiskarna.
Aha.
Att de har en jättetank där inne.
Ja.
Det är alltså 400 000 liter vatten eller någonting sånt.
Okej.
Okay. Ja, det är ett stort akvarie.
Ja.
Men fiskarna är ju ganska små.
Aha.
Så när du står där är det ju bara som små flingor.
Ja.
Simmar omkring.
Det är ju patetiskt.
Ja, det är patetiskt. Det är helt rätt. Det är helt patetiskt.
Ska man vänta i några år då tills de
tills
blir
fiskarna
större?
Är vuxna. Ja. Det är det jag tror.
Som en sån här guldfisk som
ja,
det är
men
som
det,
en karp.
De kanske inte, det kanske funkar så att de måste växa till sig i akvariet. Jag vet inte. Men, och det är samma där, att man har ju byggt upp korallrev och sådana här saker.
Mm.
Men de är ju helt rena, för de har ju inte heller växt till sig alla de här korallgrejerna.
Och då, så är det bara vita grejer då? Som
ja, precis. Så det är asdåligt.
Men det är ju döda koraller då?
Typ. Så det första du ser när du kommer in i akvariet, det är typ ett tomt akvarie. Så går du fram och så spänner blicken i detta akvariet. Då inser du att det är pyttesmå maneter som simmar runt där. Så det var inte tomt. Så ditt första intryck är så här, här är ju inget. Det är också så jävla dålig, det är inte bra
uttänkt. Det låter helt astort.
Ja, det är liksom inget bra drama. Men jag hade en väldigt cool upplevelse. Det var nämligen så att i det andra akvariet när man kommer in, där har de i släktet cephalopod. Det betyder ju typ huvudfoting ungefär på latin. Cephalopod. Av det släktet så hade de det som kallas för cuttlefish på engelska.
Ja just det, bläckfisk.
Det är en typ av bläckfisk, ja. Och de här är ju ganska intelligenta. Så när jag gick fram till akvariet så tyckte jag att en av dem iakttog mig. Då tog jag fram min telefon. Och så visade jag han en bild på en annan cuttlefish som jag hittade på nätet. Och då flashade han med sina färger. De kan ju ändra färg.
Gjorde han?
Ja, så flashade han. Så att det var helt klart liksom att de har ju en medvetande grad som är så jävla mycket högre än en vanlig fisk. Liksom.
Shit.
Och det var samma när jag tittade på honom så sträckte jag fram lite papper. Och då signalerade han mig också så här med liksom med att bara flasha lite. Och det var inte rädsla liksom, utan det var... Det var kommunikation liksom.
Vilken rata. Alien.
Ja, det är verkligen alien. Det är verkligen som en rymdvarelse. Nej, men så jävla
fan, vad cool.
Ja, så
alltså,
det...
färger på kroppen ändrade färg på sin kropp.
Cephalopods, bläckfiskar, de har hudceller.
Mm.
Och de hudcellerna är olika färgade.
Mm.
Och de kan svälla eller krympa.
Mm.
Så att det den gör, det är att om den vill bli mörkare, då sväller den alla cellerna som är mörka.
Mm.
Och om den vill bli ljusare så krymper de alla som är mörka. Så att den kan ändra hela både färgen och strukturen på hela huden eller membranet eller vad man ska kalla det då. Det är ett blötdjur så de är inte byggda som vi liksom.
Nej.
Så det är,
det
var en cool alien-upplevelse. Så det rekommenderar jag.
Men man äter inte de här djuren eller?
Jo, man äter cuttlefish. Det finns ju ett South Park-avsnitt där de tvingar, där de gör en spoof på filmen, vad fan heter den? Centipede, den skräckfilmen. Och då tvingar ju de personen som är längst fram i kedjan att äta cuttlefish. Cuttlefish är
rå cuttlefish.
Ja, såklart är det japaner som äter det. Det är väl ingen annan liksom. Ja. Ska du gå dit?
Nej.
Du får vänta några år.
Ja.
Gå dit om fem
år. Jag går lite dit själv i alla fall.
Mm. Jag och Andres har läst Vesna Prekopic artikel i DN. Är det verkligen hela världen att vara otrogen? Och jag såg igår att Anna-Karin Wyndhamn och Ivar Arpi hade pratat om den här artikeln också i sin nya poddgrej. Vi började förbereda det här för typ en vecka sedan. Så att det råkar bara vara så. Vi kopierar inte dem, vill jag bara säga. Och jag tror att de talar om det på ett annat sätt också.
Ja, du lyssnar lite på deras samtal.
Nej, det är betalvägg.
Ah, okay.
Ja, jag ska inte säga att det var betalvägg, men för jag har faktiskt
det inte kan ha varit det.
Men... Ja, men jag vill inte heller lyssna på någon annan, för jag har min egen tolkning och så. Mm. Och då, för att förklara lite vad den här artikeln handlar om, så läser jag ingressen. Och då står det så här. Otrohet anses vara det största sveket i en kärleksrelation. Det är märkligt trångsynt. Sexuell passion är en stark kraft. Och det är faktiskt möjligt att både äta kakan och ha den kvar, skriver Vesna Prekopic.
Mm. Idén är det här, va? För några veckor sedan. Eller någon vecka sedan.
Ja, någon vecka sedan. Ja. Precis. Och då är hennes argument, om jag ska vara så ärlig jag bara kan, då är det ju två olika argument. Men det ena är, då skriver Vesna, det är märkligt trångsynt, men det bygger på den romantiska idén om att en person ska kunna tillfredsställa alla behov. Jag tror det är omöjligt, men vi intalar oss att det går, eller bara nöjer oss med det vi har. Så det är det ena argumentet, är ju, eller en premiss för det, är att det är en romantisk idé. Att man kan bli tillfredsställd av sin partner hela tiden.
Mm.
Ja, det är en premiss. Jag tror att den är falsk, men det är en premiss. Och det andra är det här. Sverige är ett av världens mest sekulära länder. Generellt sett styr inte religiösa dogmer vårt sätt att leva privat eller våra gemensamma samhällsvärderingar. Det fysiska kyrkorummet, bla 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 bla. Ändå tycks kyrkan då, eller två av de 10 budorden, etsat sig fast i medvetandet och förs vidare i generation efter generation. Oavsett om du är gift eller inte. Du ska inte begå äktenskapsbrott och du ska inte ha begärt till din nästa syster. Så det andra argument är att vi är kulturellt kristna då. Mm. Och kvar de här värderingarna. Och
det stämmer ju,
höjer kanske troheten väldigt högt. Så att det är två. Den ena var den romantiska idén och det andra var kristendomen då liksom. Mm. Det är hennes premiss för att vi är trångsynta, som hon skriver. Mm. Vad reflekterar du när du läser eller hör det?
Jag är ju ganska efterbliven i rent intima frågor. Jag har ju inte haft så många relationer, så det här är lite utanför min erfarenhet. Inte jättemycket, men ja. Du förstår, jag är inte omedelbart där.
Men om man säger som så här då, då kanske inte du personligen har råkat ut för otrohet,
nej,
eller varit otrogen på det sättet.
Men
du måste ändå kunna liksom relatera till så här, vad är det för idéer, vad är det för samtida idéer som finns i den här artikeln, eller det måste ju finnas någon reaktion liksom.
Ja visst, nej, men det jag tänker är ju att det är som med mycket annat då, att det finns en progressiv riktning i det här,
ja.
Men det är ju å andra sidan någonting som även kan ha funnits på, börjat komma på 60-70-talet. Varför ska vi, det var ju då man började också med att de här borgerliga värderingarna är dumma.
Just det.
Och man ser det här som en familjen.
Kärnfamiljen är
en borgerlig konstruktion.
Liksom. Ja, precis.
Och även då kanske man sa, men det här med att bara ha en käresta, det är en romantisk tysk idé från liksom, när det kan vara 1800-talet eller 1700-talet då, som en romantisk idé. Så,
våran vän Håkan, han sa till mig att det är som att 60-talsidéer gör comeback ibland.
Ja, men det är nog sant. Ja.
Plötsligt så skriver hon igen en 60-talsartikel. Ja. Liksom.
Ja. Så den här grejen tycker jag, om man ser den som en tendens eller som en... om man tänker att det finns en påse med idéer eller en säck med idéer, så är det ju... Då är ju en granne till den här idén, eller det hon skriver, den mentaliteten hon har i sin artikel, det är ju att, nej, men varför ska jag raka med fittan eller med armhålorna? Varför ska jag, förstår du, varför ska man inte vara naturlig? Så det är den känslan jag får lite. Men också, som du var inne på liksom, när vi satt och snackade någon annan gång, att det är så jävla uppenbart, hon själv då har varit otrogen.
Mm, det var det första jag tänkte när jag såg rubriken. Hon måste ha varit otrogen själv, det är därför hon skriver om det här.
Ja, precis. Och så är det så, exakt.
Och varför, om jag ska försöka själv analysera mig, varför drar jag den slutsatsen på en gång? Mm. Och det är för att hela artikeln i sig är ett slags försvarstal. Det blir automatiskt ett slags försvarstal. Mm. För hon försvarar ju otroheten.
Mm. Och, varför... En dåres försvarstal, ja, nämnde du.
Ja, precis. Liksom. Att det blir... Jag hör hennes inre röst. Hur hon, ja, liksom, ja. Och hon skriver ju också i artikeln. Dessutom så skriver hon så här. Svek jag min partner? Ja, enligt samhällets alla normer. Nej, enligt min övertygelse. Och det är också så här.
Det är jättekonstigt att säga så.
Ja, fast det är ju så alla narcissistiska personer låter. De har aldrig gjort fel.
Nej, precis.
Så här, var det fel att sveka min partner? Nej, det var bara fel enligt samhället. Det var inte fel enligt mig. Det är ju liksom en jävligt barnslig.
Som man säger liksom redan i början av artikeln, det är lätt att vara tvärsäker om en massa saker i teorin.
Mm.
Så det är ungefär att det är den värdering som man har då om tvåsamhet eller vad ska man, inte polygami, inte promiskuositet. Det är en teoretisk idé. Det är inte liksom någonting som är byggt på sunt förnuft eller etik.
Men där har hon ju också då en poäng. Och en poäng som hon har, det är att de flesta långa, om du är ihop med någon tillräckligt länge, så är ju risken för att någon är otrogen nästan 100%.
Mm.
För att om det är upp till 70% risk för varje person, och man är två personer i ett förhållande, det finns inte så många procent kvar där allting bara fungerar. Mm. Så de flesta hamnar ju i den här situationen.
Ja, det är väldigt vanligt med otrohet eller vänsterprassel, eller vad man nu ska kalla det.
Ja. Jag skulle vilja slå ihjäl lite det här om kristendomen i artikeln. För när hon skrev sådär liksom att det här är trångsynt och det här är, vi är ett sekulärt land, ändå är det budorden som är med oss och så vidare.
Mm.
Min första reaktion är att det här är en djupt farligt tankesätt.
Mm.
För att det här leder till, det här tankesättet, det saknar klassisk skolning.
Mm.
Du kan inte känna till någonting om antiken, romartiden, vikingatiden, om du för det här resonemanget. Alltså det är ett tecken på brist på klassisk skolning.
Mm.
Så jag tänkte ta upp lite exempel då. Och det är till exempel att otrohet dyker upp i den poetiska Eddan.
Mm.
Då är det i Loketrätan.
Mm-hmm.
Det är ju det Strindberg har skrivit någonting om. Det kanske du känner till.
Mm.
Nej, men Strindberg har skrivit någonting om Loketrätan.
Ja, det var han.
Och Loketrätan är helt enkelt att Loke sätter sig vid alla gudarna vid ett bord och är lite full. Och så får alla gudarna sig en riktigt god utskällning av Loke.
Precis, han var inte bjuden på festen.
Nej, precis.
Men till slut så kom han ju dit och så sätter sig Loke där. Och börjar svina helt enkelt. Ja. Börjar kalla den och den för hora. Den har horat. Och var det inte så att du bögade lite orden med det, när du var ung eller någonting? Liknande. Så han håller på med sådana.
Ja. Och då kommer Loke in på otrohet.
Okay.
Och det här är förkristeligt.
Ja.
Och då så går det till så här i Loketrätan. Idun, en brud då. Idun sa det. Jag beder dig, Brage, vid barnen vara egna upptagna, att till Loke du ej talar lastande ord här i Ägers hall. Hon försöker helt enkelt lugna ner stämningen här.
Djuta... Liksom.
Olja på vatten.
Ja. Ja.
Och då svarar Loke: tig du, Idun, av alla kvinnor, jag menar dig mangalnast vara, sen du lade dina armar lysande tvagna kring din broders barneman. Det är fullkomligt omöjligt att man tycker otrohet är helt okej. Okay, om man har med det här i den poetiska Eddan. Det här är inga kristna personer. Vidare i antika Grekland. Så hade man ett ord för det. Och jag kan inte uttala grekiska så bra. Men det är moikos. Och det är helt enkelt att man har lagar och regler för vad man ska göra när folk är otrogna mot varandra. Detta är innan kristendomen. Och det kan till och med vara så att om en kvinna är otrogen och de äldre dömer henne så att säga.
Mm.
Då kan alltså kvinnan bli dömd till slaveri om hon är otrogen. Mm. Männen verkar det som får lov att knulla med slavar och så vidare. Mm. Men de får ju inte hålla på och hora runt med gifta kvinnor liksom. Mm. Det är inte accepterat. Antika Rom, otrohet, det är någonting dåligt.
Men man får knulla med slavar även där på något sätt? Eller
ja, men de anses ju inte vara personer. Så jag vet inte hur vi ska översätta det till modern tid. Nej, riktigt. Det är ungefär som att du knullar med ett par skor. Du har knullat med mina skor.
Eller lite som onani helt enkelt. Ja. I vår. Typ, onani med en slav.
Ja, precis.
Med en annan människa inom situationstecken.
Lite så, ja. Och i romarriket då, det är ju väldigt likt, men då kan ju där blir ju till och med otrogna män dumda då. Liksom, att de kan ju dumda till att bli offentligt kallade för horkarar och så vidare. Så temat här är att det är aldrig accepterat med otrohet. Så Vesnas premiss när hon håller på att dra upp budor och grejer, det tyder bara på en historielöshet. Liksom.
Hon är obildad.
Hon har ingen klassisk bildning. I Cato den äldre, han skriver att om en man har blivit liksom bedragen av sin fru, då har han rätt att döda henne. Det skriver Cato den äldre. Ja. Återigen, tyder det här på att en typ av förkristlig acceptans? Nej, det gör det inte. Och jag till och med har gått tillbaka och kollat källor från stamfolk, indianer och så vidare. Det är inte heller okej, men det som händer är att när personer lever i en stam, när man inte har lika många fasta tillgångar, då är människor mer, vi kan kalla det för seriemonogama. Ja, men det innebär
vad innebär det att man har flera älskare?
Nej, det innebär att man träffar någon och så är man väldigt trogen och så med den. Och sen så kanske du byter partner, men då är du trogen med den.
Okay.
Så, och det vi är ju också seriemonogama
i vår
kultur. Liksom, att det sker skiften och byten. Men att det skulle vara accepterat att bara hora runt.
Till höger och till vänster.
Nej, det kan jag inte hitta något tecken på. Och sen just det, bara tillbaka till romarriket då. Då var det ju mest Augustus. Octavian Augustus som införde väldigt hårda regler då. För just otrohet. För han ville snygga till Rom. Och då är vi inne i kristen tideräkning. Men kristendomen har inte slått igenom ännu. Det är ju bara en handfull år efter Kristi födelse. Så att liksom, det har inte med kristendomen att göra. Men det finns i kristendomen också.
Finns en annan aspekt av promiskuitet också. Är det promiskuitet, hur man nu uttalar det? Jag läste på lite på engelska Wikipedia. Jag har inte gjort jättedjuplodande efterforskning. Men en sak är ju det här med könssjukdomar faktiskt.
Ja.
Och när man tidigare kanske var lite, jag tror inte det, alltså det var lösa boliner när det kom till trohet egentligen i mindre typ i djungeln med en stam på 50 personer, utan det kanske var ännu viktigare i och för sig, men just när vi började bli bosatta och kanske hundratals eller kom till tusentals personer i liksom med jordbruk för 10 000 år sedan, då började det bli så många människor från så olika håll att då kommer det också könssjukdomar på ett sätt som kanske inte fanns tidigare.
Nej,
och då är det faktiskt, då kan ju faktiskt, det är ju en hypotes bara, men då kan faktiskt det här med trohet har ökat i betydelse ännu mer då, om man ska se det på ett antropologiskt sätt, eller att just det här med att man kan inte knulla runt hur mycket som helst. Nej. När de här könssjukdomarna börjar spridas helt enkelt, va?
Men
och det påverkar för att, också moralen.
Då utsätter ju du din man eller din familj eller vice versa för sjukdom om du inte sköter dig. Liksom.
Ja, missfall. Så det är ju inte bra om kvinnan får en allt för kass könssjukdom. Eller inte för mannen heller naturligtvis. Nej.
Men jag tror att Vesna för ett resonemang som bygger på premisser att vi människor på något sätt bestämmer, eller vår kultur bestämmer och vi själva bestämmer hur vi lever. Men jag tror att hon har helt fel. Jag har ju läst en hel del moralpsykologi. Och det finns ju en klassisk artikel som faktiskt Jonathan Haidt har skrivit. Och då är det The rational tail wags the emotional dog. The rational dog, skitsamma. Men poängen är liksom att hur känslorna i moralen är så jävla stora. Så det är ju känslorna då, som man trodde var svansen som viftade. Det är inte det. Känslorna som är svansen, de viftar hela den rationella hunden. Alltså man har vänt på det. Och Jonathan Haidt var ju en av dem som vände på det. Mm. Så att min syn, och jag tror att det, eller jag skulle säga att det är den vetenskapliga synen, det är att moral byggs ju av våra olika moraliska känslor.
Ja,
det är en magkänsla att du inte vill att din jävla kvinna är otrogen. Vi har ingenting att säga till om det. Och det är därför det dyker upp bland vikingar, bland romare och bland, i antika Grekland. Och nu,
ja,
när väsna säger då att man bara ska hitta
men,
på.
Ja, förlåt, jag kanske... Men det är ju det som är det intressanta. Hur känner du i magen? Vad känner du intuitivt om den här karaktären Prokopić som skriver en sån här sak?
Att hon är sköka.
Ja, det låter ju brutalt. Men,
ja, men jag frågar mig vad jag känner intuitivt. Och det är exakt det jag svarar på. Jag tror att hon är en sköka. Och jag tror att om vi hade färdats tillbaka till romarriket och det är någon... Vi kan kalla henne för Agrippina. Som håller på och liksom inte sköter sig. Och håller på att knulla runt. Då vet folk det liksom. Att det går inte, du kan inte investera i henne. Ska jag riskera hela bohaget? Ska jag göra en långsiktig investering och skaffa barn med henne? Liksom, du kan ju inte investera i henne. Hon var med Brutus förra veckan och nu kuckelurar hon med
Cicero.
Med Cicero och liksom och Cato fick lov att tafsa henne på stjärten, va? Det är inget bra. Det är ju det.
Nej,
det är
jag håller investering. Jag håller ju med. Det är ju även om jag tycker sköka kanske är lite väl, men alltså det är en opålitlig person helt enkelt i de här frågorna liksom. Hon kanske är jättebra att spela bowling med liksom på fredagar, men
jag tror att hon, om hon verkligen menar det här hon skriver, då är ju hon egentligen en swinger. Och då får ju hon träffa en swingerman. Hon är ju swinger.
Ja.
Och om man är swinger och är gift med en swingerman, så får man hålla på med swingerskit.
Ja, då handlar det ju inte om otrohet längre. För det är liksom, då är det ju en deal man har.
Jag tror ju de far åt helvete också. Jag tror ju swingers råkar ut hela tiden för avundsjuka. Och jag tror inte de kan bara spela bort de magkänslorna liksom.
Det fanns ju en film som hette, som kom på 90-talet någon gång. Eller om det var tidigt 00-tal. Tillsammans hette den av han Modison. Den beskriver också där till exempel också där 70-talet, den mentaliteten. Ja, vi bor tillsammans i kollektiv. Jag går naken här och visar min penis för det är naturligt för barnen, de små barnen. Men det är naturligt. Vi ska inte skämmas för våra kroppar. Och även där tror jag det förekommer, nu det är bara så länge sedan jag såg den, men jag tror det förekommer en del liksom att någon knullar där med Bosse i en vecka och sedan knullar hon med Lasse. Men ändå de här, det är liksom, man sårar ju folk. Folk får ju ont i hjärtat. Det är liksom, det känns inte bra liksom. Ja, men Greta eller Fia eller Sonja, Anneli, de har ju liksom, hon är en fri kvinna och sådär. Så jag ska, och den snälla mannen då ska, men hon har sin rätt till sin kropp. Alltså det är liksom, men det är ändå, det pajar någonting. Det pajar ju förtroende. Det är liksom när Prokopić skriver så här i sin lilla artikel, både du och jag blir oroliga och tänker det liksom, vad är det här för en person?
Jag tänkte på det, och det här har med detta att göra, den oron, att det var kanske därför Ivar Arpi också tog upp det här. Ivar Arpi är ju konservativ. För det jag tänkte när han tog upp det, då tänkte jag först tänkte jag så här bara, men är jag en så förutsägbar konservativ person att jag och Ivar Arpi väljer ut samma material samtidigt liksom. För då blir jag orolig över det också liksom. Men jag tror helt enkelt att det är en väldigt allmänmänsklig, speciellt bland män, känsla när det blir för horigt. Att man backar. Liknelsen där med tillsammans är väldigt viktig. Vi människor har ju inte så mycket att säga till om vad vi tycker är rätt och fel. Det är ju det. Det finns ett citat, det är från Philip K. Dick. Och det är, tror jag är från hans exegesis eller någonting. Och då skriver Philip K. Dick, och jag parafraserar. Då skriver han att en sanning i universum, eller liksom en universal stor sanning, det är att du alltid, vad du än gör, kommer bli liksom förrådd till det djupaste liksom. Någonting i den här stilen. Och jag tänker mycket på det citatet med, jag, som sagt får jag parafrasera, men jag tänker mycket på det citatet, den här, om den här, att det liksom är, det är den sociala människans liksom i våran natur. Det är att vi hela tiden riskerar att bli förrådda eller förräda någon. Det är liksom en bara stor jävla sanning. Vi kan inte hitta på vem vi är. Man kan inte säga till sig själv, jag bryr mig inte om hon är otrogen. Och så bryr man sig inte om det. Det är liksom inte det funkar. Då sätter man vagnen framför hästarna så att säga. Vi har ingenting att säga till om. Det är en jävligt naiv föreställning att vi bestämmer de här sakerna själva.
Det är ju ingen som har makt över sitt eget känsloliv, vill jag på att säga. Liksom, det är, blir man sviken så är det ju jävligt sårande. Liksom.
Ja, men det är precis som perception. Du kan, inte bestämma över din visuella perception. Mm. Nej, men jag upplever de här husen som runda fast de är fyrkantiga. Ja, det liksom makes no sense. Mm. Men det är så man gärna pratar om moral och regler.
Ja, men det, ja, just det. Man separerar också det från på sätt evolutionen, va?
Precis.
Men det är ju det som Haidt också tar upp liksom, med när han talar, skriver om moral och etik och sådär. Men det är liksom de här äckelkänslor man kan och liksom vissa
moraliskt äckel,
och liksom hos vissa är ju äcklet starkare, hos andra mindre starkt. Han tar ju till och med upp olika, ja, det kan ju vara det kan vara olika klasser. Små barn och obildade personer reagerar väldigt starkt mot moraliska fel och väldigt starkt intensivt, va? Medan som han Haidt tar upp i en av sina böcker, så är liksom de här universitetsutbildade övre medelklass ungdomarna, de är ju nästan gränslösa i vad de tycker att man kan göra. Ja, men det är klart att han kan ha sex med den här kycklingen och sedan äta den till middag, det, och sådär. Det är inga problem. Liksom. Ja, precis. Så de var ju väldigt, de var väldigt svåräcklade i moralisk bemärkelse. Mm. Sådär, va?
Och det är då man blir liberal, precis då som Lesna kanske.
Ja, precis. Ja. Och så går den här liberalismen väldigt, väldigt långt. Mm. Men den blir nästan som skadligt. Det kan ju bli skadligt också, ja, om man går för långt.
På Wikipedia om otrohet så citerar de Bass 2005. Vad vi har avundsjuka till eller sådär liksom. Mm. För det är ju all social emotion. Ja. Det har ju att reglera någon typ av beteende. Det har med att reglera någon typ av beteende. Så att liksom om jag blir avundsjuk, då är ju det till för att reglera och hålla koll på. Mm. Så att inte du eller liksom hora för mycket. Det är en liksom viktig, det är en viktig känsla för att reglera. För att om du inte har någon avundsjuka i dig överhuvudtaget, då riskerar det potentiellt sett att den här personen du investerar i inte kan investera i ungarna. Så det är det har att göra med. Och då har den här Bass 2005 några olika funktionella saker som de listar då. Och då står det så här: it can alert an individual to threats with a valued relationship. Alltså det vill säga att vad finns det för hot mot den här relationen? Det är ett sånt hot är ju då liksom.
Att man knullar runt för mycket.
Ja. It can be activated by the presence of interested and more desirable intersexual rivals. Det vill säga om det är någon annan i stammen som har sån jävla stor påk som man går runt och slår apor med. Liksom. Då kan man liksom bli orolig för att man kan också förstå hur är min status jämfört med hans status. Liksom. Det kan väcka avundsjuka för att skydda relationen. It can function as a motivational mechanism that creates behavioral outputs to deter infidelity and abandonment. Och då är det helt enkelt så här att om du har lite avundsjuka så kan du helt enkelt så här förutse liksom, ja men Anna-Lena, om du går runt och är sugen på någon på jobbet så får ju du säga det till mig. För att då kan jag åtminstone välja att lämna den här relationen liksom innan någonting händer. Mm. Så här, om inte du tycker om mig så liksom kan jag dra då. Liksom. Alltså där har du sådana här. Och det här tror jag är jävligt mycket männen som håller på med det här idag. Mm. För att kvinnorna klarar sig bra ändå. De behöver inga män. Mm. Och det gör ju att männens avundsjuka för att reglera det här själva växer ju liksom. Eftersom att de klarar sig med barnbidrag och hyresstöd. Och...
Ja, kvinnorna behöver inte mannen.
Nej, exakt.
Tycker de.
Nej, så då ökar kraven på männen att reglera förhållandet med hjälp av de systemen vi har. Mm. Och det, ett av de systemen är avundsjuka liksom. Mm. Så när du hör folk prata skit om avundsjuka idag, då är det ofta kvinnor som bara jag gillar att du är så här avundsjuk och jag gillar att, du vet, så här, då hör man det från dem. Mm. Men det är ju bara för att män och kvinnors relation till varandra i det moderna samhället har ju liksom slått ut mycket av den nödvändigheten för kvinnorna på samma sätt.
Så du menar att det blir överdriven avundsjuka?
Ja, det borde vara mer, tänker jag. Jag spekulerar såklart. Jag har varit ihop med en tjej som var jävligt avundsjuk, så jag kunde inte ens umgås med andra kvinnor när jag var ihop med henne. För att hon hade så jävla jobbigt med de känslorna. Och då accepterar jag det, för att hon kan inte hjälpa att hon har så jobbiga känslor i sig. Så då accepterar jag det. När jag var ihop med henne så umgicks inte jag med några andra kvinnor. Och då pratar man om det innan, så reglerar man det på ett moget och vuxet sätt liksom. Ja, man gör inte som Vesna och skriver en artikel i DN efter man redan har fuckat upp liksom. Mm. Det är så här, den här artikeln borde aldrig ha skrivits. Mm. För hon borde inte haft de problemen med sin man om hon hade rätt ut hur hon känner och vad hon tycker. Så att hennes man, förhoppningsvis före detta man, hade kunnat... ta ett beslut vilken relation han vill vara i liksom.
Men då vill hon reda ut det i DN och ge som kanske ett brev till honom, så här, läs här vad jag har skrivit, och hon kanske inte är medveten om det själv. Nej. Till exempel, men det är någonting man gör, man tvättar sin byk inför offentlighetens ögon.
Men då har han då liksom, då har han kanske blivit as, då kanske han, det kanske var det värsta han har varit med om i hela sitt liv när hon var otrogen, säger vi. Mm. Det vet vi inte. Och då är hennes svar på det är att det är samhället som tycker det är fel. Jag tycker inte jag gjorde något fel.
Det är patriarkatet. Ja. Hon skriver inte rätt ut att det är patriarkatet. Va? Men det är ju ungefär underförstått vad man menar. Mm. Jag läste på lite på... eller jag kom in lite här på det engelska om infidelity och sådär. Och det är ju liksom ganska... ja, det är liksom ilska, känslan när man blir sviken då, va? Ilska, man känner för sig förrådd, man kan få sitt självförtroende pajat liksom.
Jag tror fan det.
Sexuella, personliga, och då skriver jag posttraumatisk stress och sådär, det låter lite överdrivet.
Nej, men det är inte det, det är också den riskfaktorn för posttraumatisk stress är jävligt genetisk. Mm. Så de som är känsliga för det, de kan lika gärna få det i en skilsmässa som i ett Vietnamkrig.
Ja, så det är just det har högst, du sagt tidigare.
Högst realistiskt.
Ja, högst realistiskt. Men då finns det ju liksom då finns det ju liksom det är ju även så att folk mördar personer när man har varit otrogen. Ja. Det är inte helt ovanligt. I Frankrike är det till och med så att man får lägre straff. Du kommer på din fru med att ha legat med den här med en annan snubbe i raseri. Kärleksraseri eller vad fan de kallar det, jag kommer inte ihåg den franska termen, så ses det som, ja men det är ju normalt, han kommer ju på henne med att
det är förmildrande
omständighet,
ja, vilket det såklart borde vara. Men där, om man jämför då, om man ska ta Vesna på allvar och försöka göra liksom en precis som Kant gjorde, att man försöker göra en övergripande moralisk regel. Mm. Vad är det för övergripande? Vad är det för generaliserbar moralisk regel här som Vesna pratar om? Mm. Och då skulle jag säga att den övergripande regeln då är att man får ju, ingenting är rätt och ingenting är fel, för det bestämmer man själv eller någonting. Eller jag vet liksom inte.
Ja, just det. Det, vad hon känner är viktigare än vad den allmänna moralen säger. Eller vad liksom, hur hon nu inledde det.
Om hon snattar, om hon går in på ICA och så snor hon köttfärs där. Mm. Är det Är det ju en mot en samhällsnorm. Men om hon själv tycker att det är okej. För att hon var hungrig. Mm. Är det då okej? För det är ju det hon presenterar. Hon säger att det är...
Eller är det en borgerlig idé bara att man inte ska snatta?
Det är ju vissa som säger det. Att är du fattig och hungrig så är det klart att du ska få lov att sno mat. Ja. Liksom. Men det är ju...
Det låter ju mer som någon... Inte ens anarkister tycker väl egentligen. Ärkekommunister. Då blir man ju dödad om man gör det i Sovjet.
Liksom. Här är skillnaden. Otrohet förstör människors liv. Mm. Det är ingens liv som har blivit förstörd av 2 kilo köttfärs. Mm. Det är här hon är inne på så jävla farlig mark. Liksom. Mm.
Men då, jag menar inte att jag är jättereligiös nu. Men hon tar ju ändå upp det 6:e budet. Du ska icke begå äktenskapsbrott.
Och vad är det till 7:e budet?
6:e tror jag står där. Och... Förklaringen till det här är ju då att man är religiösa sammanhang. Man ska frukta och älska Gud. Och att man får ett rent och tuktigt levande. Mm. Och i ord och gärningar. Att man ska älska och ära sin äkta maka. Mm. Det är ju en deal man har. Men det finns ju kontrakt liksom. Mm.
Jag kan ju garantera att om man sköter trohet. Och om man... Precis som alla människor får olika känslor och att man drar sig till olika personer och att man får känna att någon är attraktiv. Mm. Om man istället har ett förhållande där man kan vara öppen och prata om det. Mm. Så att inte folk blir så jävla överraskade. Liksom. Mm. Det tror jag tar koll på mycket av den här problematiken. Mm. Alltså Seinfeld, tv-serien Seinfeld. Mm. Det är en enda lång lektion i att du ska inte hålla på och fiffla med grejer. Mm. Du ska säga som det är. Mm. För det gör de aldrig i Seinfeld. Och då blir det alltid saker så jävla dåliga liksom. Mm. Okej, jag går igång på någon på jobbet. Jag har ingenting med det att göra liksom. Jag tycker det här är jobbigt.
Nu fick jag en idé. Mm. Kan det vara så att folk egentligen i Sverige och överhuvudtaget har väldigt svårt att tala med varandra överhuvudtaget? Och att det kan vara så att man är otrogen för att helt enkelt rasera en relation? Att det kan vara mycket det också.
Det tror jag också.
Man liksom, ja, men nu vill jag verkligen sparka honom så hårt på pungen att liksom jag slipper den här personen. Mm. Och då, ja men jag knullade med din kompis Yngve. Och så är det verkligen slut. Och det är ju en form av otrohet. Och då kanske man inte är gifta med varandra och sådär. Utan man har en relation. Som kanske då var tänkt att vara monogam. Men man använder det här som ett instrument helt enkelt. För att paja eller för att destruera relationen.
Men då tror jag också att det viktiga där är. Eftersom att så många hamnar i sådana här situationer. När man gör bort sig. Och det viktiga där är ju att man har någon form av bikt liksom. Att skriva en artikel i DN och försöka låtsas som att allting är rätt och bra. Mm. Det är liksom inte en bra bikt. Utan en bra bikt är att erkänna för sig själv att man har betett sig jävligt illa för att man är en människa. Mm. Vi beter oss illa. Mm. Då måste du bikta dig. Du måste erkänna för dig själv att vi är dåliga liksom. Vi gör såna här saker. Vi sårar varandra. Du måste äga det och gå vidare. Det är enda sättet att gå vidare på. Jag tror att hon inte mår bra.
Hon har gjort något annat här. Hon har gjort något självsmekande som jag brukar säga. Det är någonting liksom, nej men hon har ju inte gjort fel för hon vill ju ha kakan och äta den.
Hon har för övrigt helt fel också. Men ja. Du Andreas, jag tycker det är ganska lagom längd här nu. Vi sticker till Malmö här och ska ha en jätterolig inspelning imorgon. Mm. Så att vi återkommer med ett
nya avsnitt
i helgen. Så tack så länge.